Att vara kulturjournalist känns ibland som att man är fast i den här filmen måndag hela veckan. Eller om man ska ta en lite mer höglitterär referens. Att man är fast i Sove Balles romanserie om uträkning av omfång. Där den stackars franska kvinnan Tara Selter är fast i 18 november. Varje morgon en ny 18 november. Och lite så är det med debatten om kulturbarn. Den försvinner aldrig. Det är alltid nya personer som upptäcker den. Det ska valsas runt och runt. Och nu har det kommit en ny barn som till och med heter kulturbarn. Kan ni få den känslan att man är fast i samma dag som kulturjournalist?
Är det inte värre med alla de här händelserna som återkommer hela tiden? Nu är det Nobelpris, nu är det bokmässan, nu är det Augustpris, nu är det filmfestival. Det kan ju verkligen kännas som att man springer runt i någon sorts djur. Ändå är man lika glad varje gång, det är konstigt.
Mm. Jag tror att, liksom, att man står ut, det är ju ändå att det är nya böcker som kommer. Det är inte samma bok man ska recensera varje gång. Det är inte samma Augustvinnare varje gång, nästan i alla fall.
Nej.
Men att om man känner sig som det här marsvinet så kan man åtminstone vara ett glatt marsvin alltså.
Ja, det skulle jag nog säga.
Ja. Glada små marsvin på kulturredaktionerna.
Det är väl jätteskoj. Ja.
Mm. Underbart. Ja. Och nu kör vi ett varv till. Mm. Du lyssnar på Gräbort Skåne, Sydsvenskans kulturpodd med mig, Rakel Chukri. Och just den här gången så är vi tre stycken icke-kulturbarn i studion som ska prata om kulturbarn. Med i studion är Julia Svensson. Hej!
Hej! Kul att vara här, äntligen!
Äntligen! Du är ingen främling på Sydsvenskan utan du är biträdande kulturchef och litteraturredaktör.
Ja, precis.
Och väldigt fint också att Malin Krutmyr är här. Hej, hej.
Hej.
Och du är ju inte heller en främling.
Nej, det hoppas jag.
I spalterna.
Nej.
Utan du är ju kritiker och kulturjournalist och har ju skrivit här i många, många år. Mm.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Nu ska vi prata om en helt ny bok som handlar om ett gammalt ämne, höll jag på att säga. Nämligen Åsa Bäckmans bok som heter Kulturbarn. Att växa upp i skuggan av en författare. Och Åsa Bäckman har ju nästan samma titel som du har, Julia.
Ja, precis. Ja.
Men på DN, hon är biträdande kulturchef och litteraturkritiker. Mm. Och vi kanske bara ska nämna det också att ni har ju...
Ja, vi har jobbat tillsammans.
Ja. Ja. Du har fikat hemma hos henne en gång.
Ja.
Ja. Men det umgås inte nu.
Nej, inte så. Ibland hörs vi, men det är mycket sällan.
Ja, så har vi rätt ut alla eventuella jäv också.
Mm.
Men det som är fascinerande med den här boken är ju att Åsa Bäckman, hon växer upp med sin pappa som heter Erik Bäckman. Hon är själv ett kulturbarn. Hon har en väldigt känd syster som har en framträdande roll på Sveriges Television, Eva Bäckman. Och deras pappa då, Erik Bäckman, var ju en av de, för några decennier sedan, en av de mest kända modernistiska författarna. Vad kan man säga om honom om vi bara börjar där?
Han skrev ju både poesi och romaner, men han var ju också litteraturkritiker i Dagens Nyheter, precis som Åsa är nu.
Precis, debuterade på 60-talet, fick en revival på 80-talet.
Men precis, i samband med liksom tidskriften Kritik med Horace Engdahl och Stig Larsson. Och de var förtjusta i Erik Bäckman.
Och när Åsa Bäckman, hon var ju med i Marie Lundströms bokradion i P1. Och då hade hon en spaning helt enkelt. Hon kände att hon hade upptäckt någonting nytt när hon hade läst verk av andra kulturbarn.
För det var det som var så fascinerande, att när författarbarnen börjar skriva böcker och börjar prata i intervjuer och skriva artiklar, kanske på 00-talet kan man säga i Sverige, då när jag läste alla dem så bara tänkte jag, herregud, hur kan det vara så likt? De här föräldrarna, de säger ungefär samma saker, de agerar på liknande sätt, och barnen och familjerna runt om, det är som att det skapas så likartade psykologiska mönster. Och det var där, i den fascinationen, som jag började.
Malin, du recenserade ju boken i veckan. Vad är det Åsa Bäckman känner att hon har fått fatt i när hon har tittat på andra kulturbarns erfarenhet? Vad är det som binder samman dem?
Det är ju att familjen runt är oftast en manlig författare. Det ser lite annorlunda ut med de kvinnliga författarna som hon nämner. Familjerna runt den här manliga författaren, som det oftast är, bildar en sorts stödtrupper. Både känslomässigt och praktiskt. Och inte minst, alltså barnen då, är väldigt uppmärksamma på hans sinnestillstånd. Det här gäller ju de kvinnliga författarnas barn också, men situationen är lite annorlunda. Arbetsrummet där verken kommer till är heligt. Det är väldigt förtrollande. Det pågår en väldigt spännande verksamhet där. Men barnen de utvecklar liksom väldigt känsliga, alltså stora känselspröt. Ja, de liksom hukar lite under det här geniet, samtidigt som de får en del också.
Och det här är alltså det här är för länge sedan. Det här är ju inte som idag, då många författare kanske sitter på liksom fik, espresso house höll jag på att säga, och typ skriver sina alls där, utan de hade de här magiska arbetsrummen.
Mm. Ja. Ingen har råd med ett arbetsrum idag.
Nej.
Åh, kom igen, det är klart de har.
Ja. Beroende på det är vilka många författare vi pratar om.
Ja. Vissa har det. Men vad är det hon menar egentligen med att barnen blir stödtrupper?
Ja, hon menar ju just det här att man måste liksom se till att författaren mår bra. Hålla författaren på gott humör. Lyssna in de här känslolägena för att det här skapandet ska kunna äga rum. Familjen cirklar väldigt mycket kring det. Det är väl i stort sett det hon säger. Och så pratar hon om att utveckla ett konstnärligt medberoende. Som vi kanske ska prata lite mer om.
Om man bara liksom backar bandet och säger så här. Vad är liksom debatten om kulturbarnen? Den har ju liksom pågått i... Jag tänker att den har gått i olika faser. Att liksom ett led i den är ju att... Det är väldigt många barn till kända svenska författare som någon gång har liksom gjort upp med sin förälder och liksom skrivit, om man ska bara kortfatta det, eller om man bara ska sammanfatta det kort, så är det många som har skrivit på temat, ja, min pappa oftast, eller kanske mamma, var en lysande författare men var en pissig förälder. Och sedan så, för några år sedan, så dök det upp en ny veva när Sanne Samuelsson på GP helt plötsligt sa att nej, men det här är ju inte ett utdött fenomen, utan det finns ju fortfarande en massa kulturbarn.
Ja, att man så att säga ärver yrke från sin förälder mer eller mindre. Alltså om man har en författare eller dramatiker eller vad det nu är till förälder, så är chansen stor att man själv ger sig på samma gebit, eller man kanske istället blir kulturskribent, eller ja, man rör sig i samma värld liksom. Och att ens namn och ens renommé på något sätt kan ge en räkmacka in i det här. Det var väl det debatten handlade om. Och de är ju ganska många kulturbarnen, även i vår bransch. Mm. Får man säga.
Och hur förhåller sig Åsa Bäckman till den här debatten?
Ingenting. Mm. Hon förhåller sig inte till den. Mm. Eller hur? Ni har ju också läst boken.
Mm. Nej, det handlar inte om det alls. Hon refererar inte till.
Nej, fast jag vill ju påstå att hon gör det ändå. Mm. Därför att hon bestämmer... Alltså boken heter ju Kulturbarn. Och hon förhåller sig ju till den genom att byta samtalsämne. Det är klart att man kan skriva en bok om sin barndom. Man kanske ska tillägga också att just Erik Bäckman är ju inte en av de pissigaste föräldrarna. Han verkar ändå vara en ganska fin pappa på många sätt. Och det understryker hon ju också. Mm. Visst, de får tassa och sådär, och han har sina ups and downs. Men han har ju en annan värme, och han är ju inte någon... Mm. Han är ju inget as. Till skillnad från vissa andra. Bara som en inflikande liten...
Ja. Där är ju en del riktiga skräckhistorier i den där boken.
Gud ja, Jörn Donner.
Ja, det var det jag också tänkte på. Ja. Mm.
Ja, alltså snälla, vi måste ändå berätta om Jan Donner, den stora finlandssvenska kulturpersonligheten. Åsa Bäckman har ju honom som, det är väl kanske hennes främsta skräckexempel, när han har skrivit en ny bok och sen så kommer hans son dit och frågar, kan jag få ett exemplar av boken? Och vad svarar Jan Donner då?
Nej, du får köpa boken.
Du får köpa. Var det han också som beskrev att ett av hans barn var ett misstag? Mm,
det var samma barn.
Det är samma barn. Mm. Inte nog med att han var tvungen att köpa sin pappas bok, han fick sedan också läsa att han var ett misstag.
Ja, det är ju hjärtlöst.
Det är otroligt hjärtlöst. Men det jag tycker är fascinerande med den här boken är att när liksom, Åsa Bäckman, hon har ju gått igenom en mängd av de här barnbiografierna när de liksom skriver om sin kända pappa. Och det är väldigt, väldigt stora kontraster. Att å ena sidan så är det många som skriver om hur liksom dåliga föräldrarna var. De var liksom solen i liksom barnens liv. Allting kretsade kring deras liksom författarskap. Och sen å andra sidan så är det den här känslan av att liksom vara upphöjd. Och att, liksom att man inser att man på något sätt ingår i någon slags kulturadel.
Mm. Klan är ju ett ord som används i den här boken. Mm. Om detta, att man tillhör en klan.
Mm. Men vad säger hon om just den här upphöjda känslan?
Ja, hon säger väl att till exempel att vi har den, jag kommer inte ihåg det exakta citatet, men vi har den rätta konstnärliga smaken. Det finns ju andra man kan liksom, man kan läsa och citera. Familjen Mann, hon pratar mycket om Thomas Manns familj, den kände uppburna författaren, där de liksom, åh, vi är alltid en märkvärdig familj, och att man odlar ändå, det kan man ju se när man läser andra kulturbarns biografiska böcker. Det finns i Alex Schulmans Bränn alla mina brev, där är det mer underförstått att det här är jävligt speciella människor med väldigt speciell och intressant fascinerande psykologi, inte minst, och liksom hela den dramatiken där. Och det finns andra som har skrivit på ett liknande sätt, så man liksom har lite utifrån perspektiv, så kan man ju också iaktta den här bilden. Det finns en bild av att man som individ är väldigt intressant. En väldigt stark individualism som jag tror kanske är lite typisk för den här klassen av människor. Mm. Eller hur?
Mm. Och det låter ju på ett sätt väldigt så här härligt att man umgås och får vara med i den här upphöjda gemenskapen. Och sen samtidigt så, när de blir lite äldre, så börjar det plötsligt infinna sig ett tvivel, liksom, platsar jag i den här gemenskapen?
Ja, tvivlar de på det egentligen?
Ja, men det tycker jag det verkar som.
Ja.
Att man ändå börjar göra, duger det jag skriver vid sidan av den här storförfattaren, om man tänker David Lagercrantz exempel till exempel.
Såklart, men ofta så landar de ju ändå i samma gebit. Och så Bäckman skriver på något ställe, jag kommer inte ihåg heller här det exakta citatet, men att ungefär, givet hur ansträngande och hur mycket prestationsångest man får som författarbarn, så är det ju verkligen konstigt att så många ändå blir författare. Då känner jag bara, ja, kom igen. Det är ju så här, äpplena faller ju inte så långt från träden. Det gäller ju alla yrkesgrupper. Och här är det ju också så att man faktiskt får tillgång till en hel massa kulturellt kapital och bildning. Man fostras till en intellektuell ofta. Det är väl inte jättekonstigt. Jag menar, och vem fan har inte haft prestationsångest när man skriver? Det är ju ingenting unikt för dem. Jag föreställer mig att det kanske till och med är något lättare om man kan bolla lite med sina föräldrar. Inget ont i det. Mm. Vad är föräldrar till för? Hjälpa sina barn.
Mm. Det där tyckte jag var fascinerande och lite provocerande. För att liksom det Åsa Bäckman då återkommer till är just att är man ett kulturbarn till en känd författare, så är det ju många som har just den här känslan, jag kommer aldrig någonsin kunna bli lika bra som min pappa eller mamma på att skriva. Julia, du nämnde David Lagercrantz, att han liksom jämförde sig med sin pappa Olof Lagercrantz, att han kände att den typen av böcker som han har skrivit, till exempel Zlatan-biografin eller Millennium-böckerna, att det inte var lika fint som det Olof Lagercrantz skrev i DN. Och Åsa Bäckman har ju också den där liksom känslan att kommer hon någonsin bli lika bra som sin pappa, och att hon skriver att hon kan ju liksom få ångest. I början av sin karriär så fick hon liksom ångest över liksom fula formuleringar, för att skriva dåligt var typ det värsta man kunde göra. Jag tror Simon sa i en intervju att har man ens något existensberättigande om man inte skriver bra liksom. Det är något som jag själv jag tror i år så är det så här 20 år sedan jag satte min fot på Sydsvenskan för första gången. Och jag tycker inte att det har blivit så mycket lättare att skriva. Jag tycker att varje text är jobbig att skriva, för att skrivandet är verkligen, det är ett hantverk. Man sitter där liksom med bisatser och fan ska det här kommatecknet vara, och liksom försöker leta efter de bästa formuleringarna. Och,
ja. Men det finns ju också en dimension av att man är i en offentlighet. Och en sak som jag saknade lite i den här diskussionen, det blir ju så väldigt mycket liksom det blir väldigt inåtvänt. Om jag ska tänka på när jag började skriva för 1 miljon år sedan, så nog var det väl så att man tyckte att att det fanns någonting man ville säga. Det blir ju, skrivandet är ju inte bara en intern process liksom. Det är klart att man kan ha ångest över sina formuleringar, men nog finns det väl ändå någon sorts, nej men nu har jag chansen att säga det här. Jag tycker det är viktigt, eller den här frågan måste uppmärksammas, eller vad det nu kan handla om man börjar som kulturskribent. Det är ju en opinionsbildande verksamhet även om man är litteraturkritiker. Mm. Någonstans måste man ju ändå tänka, det är ju inte bara att man sitter och jonglerar med orden. Det finns väl ett innehåll liksom, så här. Det kan jag känna lite. Det är som att det finns liksom ingen omvärld riktigt om man bara pratar om sin process. Ja.
Ja, men det nervösa är ju liksom att det ska ut, att det ska tryckas. Det är ingen återvändo. Det är liksom, det är det man kan, jag kan fortfarande också efter 20 år liksom, att man inte sover, när det är en stor artikel som ska ut och man sover dåligt eller vad det är.
Så. Men jag tänker att om man tittar på de olika recensionerna som har skrivit, så måste man ju ändå säga, Malin, att du är en av de mer kritiska. Jag menar, boken Kulturbarn har ju ändå fått rätt fina recensioner på många håll. Men du är liksom kritisk för att du tycker att hon liksom, hon vågar inte riktigt nudda vid det här med privilegierna.
Nej, hon är ju inte så intresserad av det. Hon är ju intresserad av liksom den psykologiska dimensionen av att växa upp som författare, som barn till en framgångsrik författare. Det är ju viktigt att säga att det här är ju inte folk som bara sitter och skriver hemma på sin kammare och aldrig blir publicerade. Det här är ju ganska uppburna författare. Det är ju författare som är stora i en offentlighet och som liksom tar plats. Det är ju den dimensionen finns ju där, det måste man ändå understryka. Min invändning är väl liksom lite mera, vad ska man säga, strukturell, eller liksom lite mer övergripande, att det är på något sätt så jävla typiskt att en debatt börjar med att någon säger, kolla här, hur många är det i min bransch som är barn till andra till kända kulturutövare, och då ska vi prata om någonting annat direkt när det här, okej, det var en kort debatt, men sen så bestämmer en massa folk att nu ska vi prata om någonting annat. Och då kan man ju säga att de här kulturbarnen då, Åsa Bäckmans bok kan man ju se som en sån grej också. Att hon byter ju samtalsämne, och uppenbarligen så har hon makten att kunna göra det, för ingen recension nämner ju särskilt mycket av kulturbarnsdebatten. Alla går bara in i detta, psykologin, individen, hur var det där inne egentligen liksom? Och hon säger inte ett ord om detta.
Vad hade du velat att hon skulle skriva om?
Man får jättegärna berätta om det här, men man kan väl också sätta det i ett sammanhang som om det finns ett utanför. Det finns ju fler människor i världen än författarbarn. Författarbarnen verkar ju i ett sammanhang. Vad tycker ni om andra människor? Vad tycker ni om världen där ute? Hur uppfattar ni er i förhållande till andra människor? Och där kan man ju, ursäkta att jag babblar på här, men här kan man ju, hon har ju ett jätteintressant citat av författaren Johanna Ekström, som var dotter till författarparet Per Westberg och Margareta Ekström. Hon skriver att hon förstod tidigt att vi stod utanför eller ovanför klasssystemet eftersom vi var intellektuella. Här har man ju ändå en intressant sak, det är en jätteintressant självbild. Som jag inte tror att bara författare har, utan som kanske även journalister i viss mån har, akademiker kan ha. Ja, den typen av diskussion hade jag tyckt var kanske mer intressant. Att man ändå vågar titta lite på sig själv och inte bara berätta hur jobbigt man har haft det som ett svar på, var inte arga på mig, jag har haft det jättejobbigt.
Mm. Men det där, just det här citatet av Johanna Ekström är väldigt intressant. Att, att hon fick höra av sina föräldrar att, nej men att de liksom svävar ovanför klassystemet. Då ser man ju nästan på sig själv som någon slags kulturens prästerskap. Man är nästan så här eteriska varelser som inte har någonting att göra med det här liksom, smutsiga klasssystemet där det finns en underklass, en arbetarklass, en medelklass och en överklass. Utan man är någon slags, ja men nästan, ja men som Guds skrivare på jorden. Att man står utanför allting och bara skildrar och gestaltar det och förvandlar det till litteratur.
Mm.
Men det som faktiskt är liksom fascinerande är att så här, nej, det finns inte i boken. Men när Åsa Bäckman var med i Lundströms bokradio så tog hon faktiskt själv upp just den här kritiken mot sin egen bok.
Låt oss gå till den här lite upphöjda känslan av att tillhöra det här Bäckmanska viet, för du skriver om. Och då undrar jag, liksom, vad tycker du då, att om man går till fördelarna här, vad tycker du att du som kulturbarn fick med dig från middagsbordet?
Alltså, om man ska kritisera den här boken, då skulle jag, om jag själv skulle vara kritiker, då skulle jag säga, men herregud, de här barnen är ju så privilegierade.
Ska skriva böcker nu också om det här?
Ja, precis. Och på många sätt stämmer det att de här författarbarnen är privilegierade. Alltså, de är ju uppvuxna i hem där det finns bokhyllor fulla med böcker. De har sett vuxna läsa och får ofta en dragningskraft till, lockelse till det. De lär sig prata om texter och litteratur väldigt tidigt. På ett sätt så får de en, att de värdar konsten, plus att man också får, man får höra en del så här skvaller om olika kulturpersoner som gör att de på ett sätt också blir mänskliga. Och den dagen sen som man kanske själv vill pröva att skicka en artikel, så är det stor chans att den som tar emot den faktiskt har hälsat på en någon gång för länge sedan och kanske kommer läsa den här texten med ännu lite större intresse.
Jag läste stora delar av den här boken med behållning, men det här tycker jag faktiskt är, det här tycker jag är ett mysterium. För jag menar, Åsa Bäckman är ändå så här biträdande kulturchef, och hon har skrivit i spalterna i många, många decennier, har en väldigt liksom hög position i det offentliga kultursamtalet, och jag förstår faktiskt inte riktigt varför hon liksom, hon ser liksom luckan, bristen i sin egen bok, men varför hon liksom inte närmar sig det själv. Och då blir det nästan någon slags psykologisk fråga, är det så svårt att skriva om sina egna privilegier? Ja, uppenbart. Eller varför, liksom, hur ska man förklara det här? Jag förstår faktiskt inte det riktigt, för jag menar, eftersom vi ändå har haft en debatt i många, många, många år om kulturbarnen, och att de ändå lite har en liksom gräddfil in i det hela. Jag menar, hennes egen pappa Erik Bäckman sa ju till mig själv, till henne och hennes syster, att till viss del så var deras karriär lite tack vare hans framgångar.
Jag tänker mig att det kanske kan vara så att om man har vissa privilegier, så jag tror det kan vara svårt att tänka kring dem. Man har ju ett liv, man har haft det på ett sätt, man har sina referenser, och det är svårt att föreställa sig hur ett annat liv skulle vara. Så man kanske inte ens ser alla sina privilegier.
Mm. Och så man lägger på, om det kanske finns en identitet som att vi inte riktigt hör ihop med klasssystemet, eller vi kanske inte riktigt, alltså vi är de som analyserar, vi är de som tolkar, men vi är inte själva en del av det. Då kanske det är ännu svårare att skriva in sig i, som någon som kan vara privilegierad. Mm. Man kanske inte tycker det är så intressant.
Vi sitter ju här nu och föreställer oss hur det är att ha den här bakgrunden som vi inte har haft. Och då blir det ju för liksom, kulturbarnen det omvända att tänka sig in i en annan situation. Det är inte superlätt.
Nej,
samtidigt ser man ju, är ju alla de här personerna analyserande människor och intellektuella människor som borde kunna besitta någonting av den förmågan.
Mm. Jag tycker faktiskt att hon ändå skriver om det här på ett sätt utan att liksom explicit prata om liksom privilegierna. Åsa Bäckman skriver i boken: jag tror att jag länge bär mitt efternamn som en krona. När jag gifte mig behåller jag det för att det stått under mina artiklar, och att tiden då en kvinna självklart tar sin mans namn är förbi. Men jag vet också att förlusten av efternamnet skulle få mig att känna mig identitetslös. Jag vill fortsätta att vara hans dotter. Slutcitat. Och jag fastnar just för det här, att jag länge bär mitt efternamn som en krona. Att då då tillhör man ju nästan någon slags, då säger man ju att man tillhör en kulturadel.
Mm.
Och jag tycker själv att det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till de här böckerna. För det är klart att någonstans så finns det ju en, ska man liksom, ska vi tycka synd om dem? De här som har haft liksom, kända författarpappor som har varit dåliga fäder, som kanske har liksom druckit för mycket och kanske till och med liksom skrivit om sina barn i sina böcker. Hur mycket kan man tycka, hur mycket ska vi tycka synd om dem? För att det blir ju nästan lite som att det finns en gräns för till exempel hur mycket man skulle känna med, eller tycka synd om prinsessan Victoria för att hennes föräldrar har varit lite upptagna med ett annat jobb. Och samtidigt som alla de här kulturbarnen är ju också liksom, människor som har, liksom, alla har ju rätt att berätta sin historia. Och det är klart att de är inga svin. De har ju inte valt sina föräldrar. Det är klart att de har haft det kämpigt, menar jag.
Ja, men och sen så är det klart att det är väl liksom självklart att det blir ett annat intresse för att skriva, om någon skriver om Erik Bäckman, en biografisk bok om hur var det att växa upp tillsammans med Erik Bäckman, än om jag skriver hur var det att växa upp med min pappa.
Mm.
Jag menar, det går inte att komma ifrån. Han har ju presterat de här böckerna, det finns ett intresse för hans person, författarbiografier är en egen genre. Jag menar, så är det också. Mm. Och det finns ju såklart en självklarhet, alltså, i det.
Mm.
Men får jag flika in att jag tycker ju att det finns en sorts ambivalens i den här boken, där hon å ena sidan så lyckas hon ju faktiskt peka ut den här identiteten som väldigt speciell. Vi är speciella, vi står lite över. Jag vill fortsätta vara Erik Bäckmans dotter för evigt, för att det är mitt adelsmärke. Liksom. Och hon kan ju se det, men samtidigt så är hon väldigt noga med att berätta att de faktiskt var så speciella också.
Mm.
Vi var mycket mer speciella än företagarbarnen. Vi var mycket mer speciella än mediepersonligheternas barn, för att på grund av den här konstnärliga dimensionen som ger en särskild känslighet, en särskild sensitivitet. Liksom. Så att det går kanske inte att göra så av med den där, alltså att riktigt kallt titta på den där identiteten ändå. Så känner jag lite när jag läser det.
Nej, men att det blir ett romantiserande. Ja,
ja, det blir det. Mm. Och nu fortsätter jag babbla för att jag... Nej, men Roland Poirier Martinsson recenserade boken i Aftonbladet, och han sa en ganska intressant sak där. Apropå just den här speciella konstnärsfamiljeidentiteten, där han skriver någonting i stil med att, men är inte det här samma sak som den bildade borgerligheten som vi alltid har pratat om? Jag kan inte riktigt se att det är någon skillnad på de här konstnärsfamiljerna och den bildade borgerligheten i allmänhet. Och sen framställer han dem, som jag minns det, lite som att och den bildade borgerligheten, det är ett utdöende släkte. Ska vi inte bara låta dem hålla på? Ska vi inte värna dessa sköra blommor? Lite så. Lite som man, ja, men som, och David Lagerkrans framställer sig ju också på något indirekt sätt lite så. Man får du vet, de filmar honom i hans Östermalmsvåning. Han går runt där. Han är smal, han har ångest. Han är den tynande, fina, bildade borgerligheten. Liksom. Lite som man pratar om adeln ibland. Så här. Åh, de stackarna, de är så få, de är speciella, vi behöver dem. Bråka inte med dem. Låt dem vara. Ge dem ett reservat.
En del av det är väl också att det är en svunnen tid. Så är det inte längre. Alltså, jag tänker att de här kulturbarnen på ett sätt är ju liksom en rest av liksom den tiden på 60, 70, 80-talet kanske, då liksom författarens och kritikens roll var mycket, mycket mer upphöjd. Man tjänade kanske mer pengar, alltså förutom bestsellers då, men man hade liksom en helt annan respekt och tyngd i offentligheten. Idag har ju inte författare och kritiker liksom samma tunga roll, skulle jag säga, som samhälls...
Inte i Malmö i alla fall.
Nej, inte i Malmö.
Kanske i Stockholm.
Är det? Mm.
Alltså, men de lever ju fortfarande, de finns ju fortfarande. Klart, det finns en kulturborgerlighet, det finns ju liksom en kultursocietet.
Ja.
Liksom.
Mm.
Den
ja.
Ser bara lite annorlunda ut, de sitter inte i ett rum med en skrivmaskin. Men nog fan kan man bli serverad en middag på uppvärmda tallrikar hemma hos kulturborgerligheten i Stockholm. It's alive and well.
Vem fan värmer upp sina tallrikar hemma som att det vore en restaurang?
Ja, det är ett rykte jag har hört. Jag ska inte säga vilka de är.
Det måste vi börja med.
Men jag måste faktiskt säga en så här personlig reflektion här är att, så här, att nej, men det här med makt är... jag kan förstå att det är svårt att skriva om. För att det är också svårt att sätta fingret på det. Jag var ju kulturchef här i 10 år. Mm. Och jag var 30 år när jag blev kulturchef. Och jag ska försöka sätta ord på det nu. Men det var att, som att när jag blev kulturchef så var det som att allting blev varmare omkring mig. Det var som att det var en värme. Det var så här glad, liksom folk blev lite gladare av att träffa mig än när jag bara var kulturskribent. De var mycket mer intresserade av mig. Och det känns lite för enkelt att säga att det var fjäsk. I vissa fall så kanske det var det, att folk ville liksom lära känna mig för att få tillgång till spalterna. Men en annan aspekt av det tror jag också är att när en person har makt, för det har man ju som kulturchef eller som kulturbarn liksom, att man känner rätt personer, man har tillgång till spalterna, man har en upphöjd liksom position i det offentliga samtalet, att folk vill vara i ens närhet. Mm. Man blir populär liksom på ett sätt. Sen så får man ju väldigt många fiender, och det hade vi kunnat göra ett helt specialprogram om, alla helt sjuka jävla konflikter som jag har haft och, ja, och folk som bara projicerar massa galna liksom fantasier på mig liksom. Mm. Men just den här, att jag bara minns det, att sen efter 10 år när jag inte längre var kulturchef, att då blev det som att lite av den här värmen
det
svalnade lite.
Men tänk då, om du dessutom hade kommit från en känd kulturfamilj. Du menar
kanske... Chukri-familjen inte? Det är skämt, bara.
Nej, men förstår du lite vad jag menar? Det är ju också den dimensionen som är kulturbarnsdimensionen. Att kanske har man det lite, om man kommer in i kulturvärlden och man redan är skolad in i den, då kanske värmechocken du upplevde inte är riktigt lika drastisk.
Den är normal. Liksom. Ja. Det är något man har så här, fötts in i. Och att man inte, man inte tänker på det.
Nej, och nu blir det bara lite varmare.
Mm. Nej, men jag har märkt det här väldigt, väldigt tydligt. Att, jag menar, jag har inte slutat skriva i tidningen. Men att det är väldigt många som är så här, ja, de frågar mig så här, vad gör du nu för tiden? Och skriver du? Jag menar, jag har ju jobbat kvar på Sydsvenska. Men att det är så tydligt just att när man tappar den här positionen, att då blir man osynlig på ett sätt. Men ett efternamn bär man ju alltid med sig. Man kommer alltid fortsätta vara en Lagerkrantz eller en Bäckman eller en Bergman. Mm. Men
som en liten värmedyna.
Ja. Medan vi andra får bara köpa lite tjockare jackor för att få kvar den här värmen. Men jag tänker så här, Julia, att det är ändå liksom, de här böckerna av och om kulturbarnen, de tar ju aldrig slut. Jag menar så här, Åsa Bäckmans bok kommer inte vara den sista. Det kommer ju fortsätta liksom komma. Och jag tror att en anledning till att folk ändå vill läsa om det här, även om man säkert irriterar sig på de här privilegierna, det är väl att folk också är lite så här besatta av familjer och att man är besatt av relationen mellan ett förälder och ett barn. Att oavsett om det är någon som är rik eller fattig, så kan folk väl aldrig få nog av den här relationen.
Mm, men så kan det nog vara, för att det är ju något alla kan relatera till. Liksom. Man har en pappa och man har en mamma, och även om man inte har kontakt med dem så har man dem. Så de är någonstans, eller liksom, i alla fall i liksom ens tankesfär. Jag tänkte direkt när jag började läsa den här på en psykologiklassiker av en författare som heter Alice Miller. Och den heter The Drama of the Gifted Child på engelska. Vad var det den hette på? Du visste det.
Mm. Det självutplånande barnet.
Det självutplånande barnet, just det. Och det handlar just om den här typen av dynamik. När en förälder av någon anledning, att den är författare eller bara har den typen av personlighet som gör att barnet måste på något sätt utplåna sig själv och liksom stå tillbaka för sin förälders skull. Kanske inte liksom visa vem den själv är av respekt för föräldern. Och den gör det. Den här författaren menar att det här är liksom en gåva. Det här är en liksom överlevnadsmekanism för att barnet liksom ska få kärlek av föräldern och kunna överleva. Och det tycker jag är ganska så här spännande dynamik. Och just författare verkar ju i den här boken, och Åsa Bäckman har säkert rätt i det, att det kanske är överrepresenterat bland författare att vara den här typen av förälder. Jag vet inte, vad tror ni?
Alltså, det är det jag känner att jag har svårt att acceptera, att det skulle vara klassbundet. Mm. För när Alice Miller skriver om det, skriver hon om det som att det skulle vara liksom klassbundet?
Nej, det gör hon inte. Det som snarare är det som är liksom frågeställning med den här boken är alla de här människorna som upplever att de har haft en perfekt barndom. Varför mår de då dåligt? Den typen av frågeställning. Och att man då går tillbaka. Och då är det ju de här, det kan vara ganska så här små saker ju, som gör att man som barn upplever att, eller man kanske inte ens reflekterar över det, för det är ju något barn gör av sig själva, att de liksom kompenserar för sina föräldrar på olika sätt.
Mm.
Det är ju som en del av socialiseringsprocessen också. Frågan är ju var gränsen går där från när det där blir destruktivt.
Mm.
Då tänker man, i den här boken handlar det ju om en pappa som då betraktas som den sköra personen, medan mamman är superstabil. Det intrycket får jag. Liksom, det är hon som är klippan. Liksom, det är hon som finns där för barnen, även om pappan också verkar vara en rätt bra pappa. Men om man läser Linn Ullmans bok om sina föräldrar, De oroliga, som är en roman, så att den har den statusen, då är det ju liksom två personer som kanske helst skulle vilja vara barn som beskrivs. Liksom,
att Ingmar Bergman och Liv Ullmann.
Ja, precis.
Ja.
Får jag säga en sak där? Och jag menar, så här kan det ju vara. Men om man då tittar på utfallet av den här uppväxten bland just kulturbarnen, så kan man ju säga att det gick ganska bra ändå. Mm. Ångest eller ej, så har de ju många av dem rönt stora framgångar. Till exempel Linn Ullmann har ju hittat ett eget skrivande, och det har ju gått jättebra för henne. Hon skriver ju jättefina grejer. Fina grejer.
Ja, och det där är ju också en känslighet man får med sig som gör att man blir den här skapande personen, tänker jag mig.
Ja, man skolas in i en sorts yrkeskategori också, tror jag. Rent. Ja, man ser dem hålla på med det hela tiden och så gör man samma sak.
Ja, det blir någonting som är möjligt att realisera, som man förstår. Ja.
Exakt, möjlighetshorisonter tror jag är viktiga. Mm. Vad är möjligt för mig att göra?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jag tyckte att det mest intressanta och provocerande i boken var jämförelsen mellan barn som har föräldrar som är missbrukare eller som är psykiskt sjuka. Och att när Åsa Bäckman då radar upp, alltså både utifrån sitt eget liv och från andra kulturbarns liv, tar upp just det här att de här liksom neurotiska författarmännen som kräver så otroligt mycket av sin omgivning, som du är inne på, Julia, att barnen ska ju liksom ska ju glömma bort sina egna behov, utan gå upp i vad behöver pappa för att må bra. Och då drar Åsa Bäckman liksom en parallell till de som just växer upp, har kanske en psykisk sjuk mamma eller missbrukande pappa eller något sånt, och så menar hon liksom att det är samma strukturer. Och det där,
det är där hon pratar om konstnärligt medberoende. Man pratar ju ofta om medberoende när det gäller att växa upp med missbrukande föräldrar, eller hur?
Mm.
Att man blir medberoende eller i en missbrukarfamilj överhuvudtaget.
Mm. Jag vet inte om jag köper det. För att jag tänker lite så här på mitt eget liv. Att jag tror just att det är en allmän psykologisk mekanism som alla kan känna igen sig i. Jag tror inte just att de här konstnärsbarnen är med om någonting unikt, utan precis som du säger, Julia, det här är någonting som alla kan relatera till. Och jag tänker själv att när jag växte upp i Jönköping, min pappa hade ett gatukök. Han jobbade 7 dagar i veckan. Det var inte 8 timmars arbetsdagar, utan från att kiosken öppnade på morgonen till kvällen så jobbade han där. Och sen kanske han då och då fick liksom avlastning att någon annan jobbade, så att liksom han gick i kyrkan eller ja, ibland kanske han inte jobbade 7 dagar utan bara 6 dagar liksom. Men att jag känner igen mig jättemycket i det som Åsa Bäckman skriver, just att väldigt mycket av vi 8 barn, att det handlade om att så här, men pappa är trött mm. och när han kommer hem, att jag visste exakt så här, jag kan inte ha orealistiska förväntningar på honom, att han ska liksom vara typ som Alfons Åbergs jävla farsa som typ så här läser sagor för en och tar med en på massa utflykter och sådär. Alltså andelen utflykter som vi gjorde var inte särskilt stor, och utan det handlade väldigt mycket om att så här, men pappa är trött, han måste vila upp sig för att han ska försörja den här familjen.
Mm.
Han kom hit liksom, till det här landet 1967 som arbetsinvandrare och slet ihjäl sig. Liksom.
Mm.
Och mamma hemmafru med de här 8 barnen. Så att jag känner att liksom, stora delar av min barndom har ju handlat om att anpassa mig till dem. Och samma sak också när Åsa Bäckman skriver att många av kulturbarnen hela tiden jämför sig med sina föräldrar. Liksom så här, kan jag skriva lika bra som mamma eller pappa? Det tror jag också att många så här invandrarbarn kan känna igen sig i. Att man vet att att om jag inte lyckas så är allting mina föräldrar har gjort är förgäves.
Mm.
De har lämnat allting de känner för att jag ska få möjligheten att liksom utbilda mig och skaffa ett bättre jobb, ha ett bättre liv än det de kunde ha i hemlandet. Och om jag misslyckas med det, då är allt det mamma och pappa gett upp skit liksom.
Mm.
Så att, och min poäng är att det är samma sak, att man är liksom för evigt bunden till sin förälder, att det man gör är på något sätt för deras skull, alltså att man lever i en symbios. Ja. Fattar ni vad jag menar?
Ja.
Ja,
så är det ju. Det är något man också hör om vad folk säger liksom på sin dödsbädd nästan ibland. Skulle pappa varit nöjd med mig eller så? Att det är någonting som pågår hos många människor.
Mm. Ja, och emotionellt så är ju alla barn utlämnade till sina föräldrar också. Du pratar ju om praktiska saker, så där det kan jag ju känna igen också. Det känner väl många igen det här. Föräldrar som är trötta efter jobbet liksom, eller vilken, alltså att man känner ju in sina föräldrar väldigt mycket. Vad de är för några och när de är lite utsatta. Och jag tänkte på en dimension som ändå finns i hennes bok som man kan förstå. Det är att hon skriver inte ut exakt så, men att det finns ju just den här offentligheten som hennes pappa befinner sig i. Att där finns ju en speciell sorts sårbarhet som jag tror att man kan registrera ganska tidigt som barn. Jag menar, ett privilegier, men det är också en sorts utsatthet. Att, eller hur?
Vilket var att bli omskriven?
Att bli omskriven, att ge sig ut i debatten, att ge ut en bok, att vara någon i offentligheten. Det hade jag kunnat tänka mig att jag som barn hade kunnat, jag menar så att det var min farsa, eller min mamma, kanske ännu mer sannolikt just i mitt fall. Så hade man väl kanske varit lite observant och tänkt, hur ska det här tas emot? Hon har ju någon scen där hon sitter och tittar på en film som hennes pappa har gjort och hon gråter. Och det är ju för att pappa är på film och det här ska visas i SVT, tror jag.
Mm.
Och hon tycker att det liksom är synd. Det kan vara att man registrerar någonting specifikt där som kanske inte vi icke-kulturbarn riktigt känner igen, just den dimensionen.
Men Malin, om du irriterar dig på det här, skulle du bara kunna så här sammanfatta din irritation i en mening? Vad är det som gör att du irriterar dig på att liksom böckerna om kulturbarnen aldrig tar slut? Är det att de tar upp allt syre i rummet? Är det det?
Nej, ja kanske. Alltså, nej, men det är väl just det här att...
För på måndag så i nästa vecka så är det ju kulturbarnsbonanza i Stockholm om man bor där.
Ja, just det.
Kulturhuset. Då är det Alex Schulman och så Bäckman och David Lagercrantz i... Kanske någon mer ett samtal DN.
Och då har de bestämt... att nu ska vi prata om kulturbarnens känslomässiga lidande. Nu ska de berätta om sina uppväxter. Istället för, som Sanna Samuelsson försökte, kulturbarnens räkmacka är ett demokratiskt problem. Och apropå den här offentligheten så är det ju faktiskt så att just i den här branschen, alla ärver i någon mening klassidentitet, eller liksom, inte bara identitet utan liksom, vad möjlighetshorisont. Från sina föräldrar. Det kan se lite olika ut. Det finns alltid avvikelser, men på ett ungefär. Liksom. Vi gör inte några jättestora klassresor generellt. Och det är inte något stort problem kanske om det hade varit mer rättvist och man hade, alla hade fått lite mer lika betalt och så. Men just den här branschen, kulturbranschen, journalistiken och akademin och så, det är att det här är demokratiska funktioner. Det här är människor som styr vad vi ska prata om och hur vi ska prata om dem. Mm. Och då kan den här kulturbarnsgrejen bli ett problem. Och det var ju det Sanna Samuelsson försökte säga. Att blir det för likriktade röster? Hur görs nyhetsvärderingen så att säga? Och nu har de bestämt att vi ska inte prata om det, utan vi ska prata om deras ursprungsfamiljer och hur det var psykologiskt och individuellt där. Vi ska inte prata om det på ett strukturellt plan, vi ska inte prata om det på något annat sätt.
Men om jag bara tänker högt här, provpratar, kan en del av den här irritationen vara att man på något sätt förväntar sig att alla ska på något sätt relatera till kulturbarnen, men man har inte en känsla av att kulturbarnen i sig är sagt intresserade av de lägre klasserna i samhället.
Ja, det kan man säga. Eller de andra klasserna i samhället överhuvudtaget.
Ja. Men det här är... Nu känner jag... Nu får vi fatt på någonting här. Nej, men för att jag tänker lite på att... Alltså att många utav Vilhelm Moberg och andra, att det fanns en tid i Sverige då många av de här stora intellektuella också skrev så här samhällsreportage, de var ute, de skrev liksom om så här romernas förutsättningar och liksom skitjobben och liksom smutsiga Sverige och att man var liksom en aktör i hela samhället och skulle skildra ofta liksom hur det var för dem som var liksom längst ner på samhällsstegen. Men att nu får man liksom, kan jag få intrycket av att det är många som, då ligger de snarare på en divan och typ käkar praliner och liksom och gråter och fnissar åt sina egna liv istället, och att intresset för de övriga i det landet vi har gemensamt är mindre än vad den var på 60-70-talet då intellektuella faktiskt förväntades vara mer brett samhällsintresserade. Ledande fråga.
Jag vet inte riktigt vad som är hönan och ägget i det här. Är det för att kulturklassen har blivit mer inåtvänd som den har fått mindre status i det stora samhället, eller är det för att den har fått mindre status i det stora samhället som den har blivit mer inåtvänd?
Ja.
Jag vet inte.
Det är en omöjlig fråga.
När man kommer in på de kvinnliga författarskapen och deras barn. Där tar boken en vändning. Det är ensamstående mammor som också har stora författarkarriärer och som jonglerar barnen och skrivandet och så. Någon slags brödjobbande kan man också tänka sig i vissa fall, och så hur de får ihop det. Och där tycker jag det intressanta är att, vilket Åsa Bäckman också poängterar, att där är det aldrig liksom tal om att den här upphöjdheten, eller att barnen, i vissa fall är det som att barnen inte ens har tänkt sig att det mamma har hållit på med sitt skrivande, att det är något viktigt och så.
Ja, men skillnaden mellan mammorna, de skrivande mammorna och de skrivande papporna helt enkelt.
Att den är milsvid.
Ja, samtidigt som de här mammorna också har framställts som minst lika självupptagna. Eller hur? Men det blir på ett annat sätt. Det ursäktas inte riktigt på samma sätt som den manliga självupptagenheten, eller så upplever jag det lite.
Ja, men precis. Och att det är så fall som skrivs i boken, att det kan ju handla om att barnen känner sig ännu mer svikna när liksom deras mamma stänger dörren om sitt arbetsrum, om hon har ett, eller måste ägna sig åt sitt skrivande och barnet måste sova då. Liksom, eller? Mm. Anna Wahlgren är ett av exemplen också i den här boken.
Hon verkar ju för sig ha lyckats inskärpa i sina barn att de är jävligt speciella, eller familjen är väldigt speciell, och att hon själv framförallt är oerhört speciell. Även om det är väldigt, en extremt annorlunda situation måste det ha varit.
Ja, men de har ju ändå varit i tv allihop och så, eller om det har varit tidningar. Det var i alla fall tal om reportage i boken. Mm. Så att de har medverkat och visat upp familjen. Så här har vi det. Och så hon skrev ju till och med böcker om det. Liksom, hur bedriver man familj?
Det jag har svårt för, det är att det finns vissa kulturbarn, inte Åsa Bäckman, men andra kulturbarn som liksom ska påstå att de har haft det svårare just för att deras föräldrar, att de har en eller två föräldrar som är kända. Och jag säger, nej, men jag blir bedömd mycket hårdare än andra. Och då känner jag så här, sätt dig ner liksom. Någon måtta får det vara på liksom lidandet. Det finns ett annat kulturbarn, Greta Thunberg. Mm. Hon har ju varit i hetluften på sistone. Det har ju lite varit av en liksom, trend de senaste veckorna med framförallt män som ska ta avstånd ifrån Greta och berätta för henne hur dum hon är. Alex Schulman skrev det till exempel i DN så här, Greta, hur kan du vara så dum? Och Roland Poirier Martinsson har skrivit i GP och Mattias Svensson i Svenskan. Och Greta blev ju till och med grillad i Aktuellt live i typ en kvart för några veckor sedan för att hon hade varit med i någon civil olydnad aktion utanför riksdagen och blockerat ingången. Och då börjar man prata om att det är hon emot demokratin. Men då är frågan, tror ni att Greta blir liksom hårdare bedömd just för att hon är ett kulturbarn eftersom hennes mamma heter Malena Ernman och är en internationellt känd operasångerska?
Alldeles tyst.
Längsta pausen i poddens
historia. Jag tänker mig att Greta kanske vågar ta den positionen hon, eller vågade ta den positionen hon tog för liksom några år sedan för att hon är ett kulturbarn, eller vad man ska säga. Att hon är mamma, hon har sett mamma stå på scen i hela sitt liv.
Så. Hon behövde inte, nu fick hon ju bra betyg ändå trots att hon inte var där på fredagarna, men, men att hon kanske någonstans kände så här att det kommer gå rätt bra för mig ändå eftersom.
Ja, det kan man ju tänka sig att hon har fått med sig den typen av självförtroende och så. Jag tänker snarare att det beror på liksom att Greta har blivit det man ändå, i Sverige blir man ju upphöjd om man blir internationellt känd. Hon är internationellt känd, därför är hon liksom språkrör för Sverige. Och de här personerna säger då, men jag har stått bakom henne. Och sådär, och nu är de besvikna på liksom den här personen. Hon har inte blivit vald till minister eller någonting sånt. Hon är ju en individ. Hade hon velat gå in i ett politiskt parti som ung så hade hon ju säkert gjort det om det var det hon ville.
Mm. Malin?
Jag tänker att den här kritiken mot Greta Thunberg kanske också reflekterar en... alltså det är väl så att galoscherna inte passar helt enkelt. Utan det finns liksom en idé om att demokrati det är att rösta i riksdagsvalen. Sen ska man tydligen sitta nöjd och acceptera allt det som har klubbats igenom.
Hålla käften.
Demokrati är ingen tebjudning. Jag säger inte att man måste krossa några ägg, det säger jag inte. Eller knäcka några ägg, vad det heter. Men demokrati är också opinionsbildning. Det är också att veta att man får ingenting gratis. Alltså fossilindustrin är en stor och mäktig motståndare. För att ta Alex Schulmans text då till exempel, så menar han ju att Greta skulle haft större inflytande om hon inte hade gjort de här grejerna. Jag är inte så säker på det. Hon höll ju på att bli en sorts maskott. Ett litet gulligt alibi. Men uppenbarligen så menar hon allvar på ett annorlunda sätt. Hon har en annan politisk åskådning kanske än vad Roland Poirier Martinsson har. Hon har gjort en annan analys.
Han är konservativ skribent.
Ja. Jag tycker att det är lite historielöst att tro att det är så hur man ska åstadkomma förändring. Tror ni att arbetarrörelsen stod med mössan i hand? De satt i fucking fängelse för att de hade delat ut pamfletter. Tror ni att någon skulle ha lyssnat på medborgarrättsrörelsen om de bara, ursäkta, skulle jag kunna få lite talartid? Det går inte till så liksom. Och det är också demokrati. Sen, jag menar, våld och alltså, allt det där kan vi diskutera. Men jag tycker att det är en otroligt naiv inställning till vad demokrati borde vara. Och hur man måste ju få slåss för det som man tycker är viktigt här i världen. Liksom. Man måste ju få visa det.
Mm. Det centrala, jag håller med dig med allt. Och det centrala för mig är ju att hon håller på med civil olydnad. Mm. Och civil olydnad går faktiskt ut på att det är inte så att man begår terrorattentat och sen sticker därifrån och gömmer sig i en terrorcell. Det här är inte Baader-Meinhof-ligan som Greta Thunberg är i. Det här är civil olydnad där man gör en aktion och sedan väntar man på att så kommer polisen och sen så tar man sitt straff. Det är det civil olydnad är. Att man får fram sitt budskap. Ja, man kan bryta mot lagar, men man tar straffet. Man agerar ändå inom det juridiska rättssystemet som vi har. Sen delar inte jag hennes åsikt. Jag tycker att det är förenklat att säga så här, det är bara kapitalismen som leder till de här klimatbrotten. Det var inte så jävla klimatvänligt i kommunistländerna heller. Men jag tror också att det är lite av den här laddningen som Greta hade, faktiskt lite egenskap av kulturbarn, att man såg henne som en upphöjd varelse, att hon var på något sätt liksom, hon blev liksom extra känd i och med att hon kom från den här kända familjen, och att hon blev lite av någon slags messiasfigur som då stod ovanför allting, lite som Johanna Ekström fick lära sig av sina författarföräldrar liksom. Och att det är att allmänhetens liksom förväntningar på att Greta på något sätt står utanför allting och därmed skulle kunna påverka från någon slags nästan så här sakral position. Mm. Men det är ju väldigt naivt. Mm. Ja, det kommer inte hända.
Mm. Jag tänker också att det är bekvämt. Jag läste det någonstans, men jag minns inte vem det var som hade skrivit det. Men det är bekvämt plötsligt. Men klimatfrågan är skitjobbig fråga. Och då tänker jag, ja, men då kommer Greta som ett underbarn.
Hon löser
och hon löser det. Och sen plötsligt, nej, nu släpper polisen iväg henne. Hon löste det inte. Hur ska det gå? Att man, ja. Ja, det blir lite, ja, man känner sig handfallen på något sätt.
Ja, kanske. Och så Alex Schulman bara, men Greta, du är också ett kulturbarn. Varför skriver du inte krönikor i Dagens Nyheter som jag istället för att göra de här jobbiga grejerna och allt? Jag tycker det är jobbigt att se bilderna när du blir bortsläpad och så.
Du är en av oss.
Ja, du är en av oss. Skriv i Dagens Nyheter.
tror du att det är det han tycker?
Nej, en liten teori bara.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Tack så jättemycket Malin och Julia.
Tack.
Tack själv.
Tack. Du har lyssnat på Gräv bort Skåne, en kulturpodd från Sydsvenskan. Producent är Gustav Wirtén, klippare är David Hellander, ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Klippen kommer från Sveriges Radio. Följ oss där du hittar poddar så missar du aldrig ett avsnitt. Ha det!